Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar och kanske inte älskar själva föräldrarollen. Nu är det ju högsommar och eftersom att det är lite semester och så tänker jag att jag är lite extra generös mot mig själv och använder mig av gammalt material. Men bara gammalt för mig, inte för er. Ni är många som säger att ni älskar pappapepp. Och då tänker jag så här, jag släpper den här inspelningen där Viktor är psykolog. Det var han i pilotavsnittet till den här podden. Det kanske blir lite upprepning av mina tankar och känslor, men det är rätt kul. Jag tycker också det är fantastiskt att höra Viktor i rollen som psykolog. Det här är inspelat så tidigt som i november eller december. Och då var ju Hedda 5 månader typ, men betedde sig som 3 eftersom att hennes för tidiga födsel verkligen märktes. Jag hoppas inte att ni tycker att jag är slapp som levererar gammalt material, utan snarare att ni tycker att det är kul att höra Viktor som min dynamik i den här rollen också. Och ja, i övrigt så hoppas jag verkligen att ni mår så bra som ni kan och har en härlig sommar. Puss! Mami, mamacita. Alla mina blickar då med dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Jaha, Meds är ju sponsorer och jag har ju pratat om hur otroligt många grejer de har som man verkligen behöver i sitt vardagsliv. Varenda rum hemma hos oss har prylar från Meds för att, ja, det är badrummet fyllt med badrumsgrejer, köket, där kan man köpa, ha välling till Hedda, kaffe, alltså det är helt sjukt. Och vi har ju 2 familjemedlemmar som inte är kanske den typiska apotekskunden, men som också Meds har grejer till. Och det är ju våra kära katter, Bums och Kurre. En katt älskar att bli borstad på sin päls, Meds har kattborstar. Katter drabbas då och då av mask, Meds har såklart maskmedel. På sommaren så drar de ju åt sig otroligt mycket fästingar. Det är helt sjukt alltså. Och vi kör sån här riktigt starkt fästingmedel som gör att fästingarna håller sig borta eller dör när de kommer i pälsen. Det här medlet utsöndras liksom, amen. I några veckor och så varenda fästing som man hittar på katterna då är döda. Och förlåt mig, men det tycker jag att fästingarna förtjänar. De har såklart receptbelagda läkemedel för katt, vilket de ju då och då behöver. Och de har också leksaker för katter. Herregud alltså, Meds. Jag börjar nästan känna mig lite dum som bara, de har allt. Men de har ju det. Alltså det är, jag själv förvånas hela tiden när jag googlar på saker och Meds kommer upp. Och när jag också går in och söker på Meds och chansar på att skriva in någonting. Och så bara, jo, vi har visst det här. Och jag bara, okej, ni har visst det här. Toppen. Gå in på Meds om ni behöver saker till era katter eller speja bara runt lite för sannolikheten att de har någonting som du behöver är, ja, jag skulle säga 100%. Tack så mycket Meds! Djurförsäkringen Lassi är med som sponsorer till Föräldrarapporten och by now så hoppas jag verkligen att vi har lyckats övertyga er om att ni som har djur, att ni ska byta till Lassi. Hund- och kattägare gör klokt att byta eftersom att det är den bästa djurförsäkringen som finns. De är dels högst rankade av kunder både på Trustpilot och på konsumenternas. Och så är den modern och skön att ha att göra med. Kundtjänst 8-22, alltså jag tycker att något annat egentligen är skandal. Och Lasse har fattat att det är så man ska bete sig som ett modernt företag. Sen så får man också fria samtal till digitala veterinärer på FirstVet. Den är väldigt prisvärd. Jag säger inte exakt hur mycket för jag vågar inte lova att ni också kommer spara så mycket, men vi sparade över 1 000 kronor per år och katt när vi bytte till Lassi. Om ni använder er av kod föräldrarapporten på lassi.co eller i deras app så får ni 500 kronor i rabatt under det första försäkringsåret. Och ja, jag förstår egentligen inte vad ni väntar på om ni faktiskt älskar era djur så mycket som man borde göra och som jag gör pilutta. In och byt till Lassi nu, för man kan också göra det mitt i ett försäkringsår. Då hjälper de en att säga upp sin gamla försäkring och så sker det ett automatiskt byte när den går ut utan att det blir dubbla betalningar och utan att man missar någon tid av sin försäkring. Så man behöver inte bli livrädd att katten ska råka ut för en olycka just det datumet, utan man är försäkrad hela tiden. Tack så jättemycket Lassi!
Hej älskling!
Hej älskling!
Jaha, bota mig?
Ja, precis. Jo, men ja, välkommen.
Tack.
Du har något på hjärtat.
Ja, det är ju jobbigt att vara förälder. Vårt barn är ljuvligt. Men det är... Min allmänna känsla är att jag ofta känner mig trängd. Och att det är som att det är en grå hinna över mitt liv. Som, ja, jag vet inte... Det känns som att jag är i en bubbla och ingenting riktigt... Få mig att få kickar eller lyfta upp. Nu när vi spelar in är det också november. Har regnat ganska mycket. Men det är verkligen... Känslan är så här, är det så här trökigt och grått mitt liv kommer vara nu?
Och som du säger, det är ju svårt att vara förälder. Och jag är ju förälder till samma barn. Mm. Och delar ju bilden av att hon är ljuvlig och att det också kan vara svårt. Mm. Och du pratar om den här grådassiga hinnan. Vill du sätta ord lite grann på vad det innebär?
Ja, men det är lite som att jag, en ny dag gror. Jag vaknar upp, hädar ju på strålande humör på morgnarna. Och då tänker jag, åh vad härligt. Men sen så kommer jag på, aha, det är samma sak igen. Vi ska börja dagen, hon ska byta blöja. Man måste hålla på och sjunga löjliga låtar som förvisso är mysigt för att hon tycker om det så mycket. Men det är ju inte det jag vill ägna mitt liv åt. Sen så måste man ge henne hennes droppar och sen så är det som att jag känner att dagen bara är och mitt enda jobb är att hon inte ska skrika typ.
Mm. Precis, och vad är det liksom, om du utforskar, vad är det i det här då som är den här grådassiga hinnan? Är det, du nämner ju olika saker här, men vill du...
Men det är, alltså, det är en känsla av att jag känner mig instängd. Alltså, ja, jag känner mig som en fånge. Mm. Och inte att det är Heddas våld, utan det är allmänna känslan. Mitt liv har tagit mig i besittning. Och jag kan inte göra någonting åt det.
Nej, och du sätter väl ordet ganska mycket också på vad det... Alltså en del i föräldrarollen. Mm. Just det här att vara kidnappad av sitt barns behov. Mm. Att vara där för hennes behov. Och att dina behov blir satta i skymundan.
Ja, och jag vill inte att det ska vara så. Alltså jag vill ha Hedda, men jag vill ha... Att mitt liv ska vara härligt och flärd och jag vill kunna göra min morgonrutin som förut var typ 2 timmar, vilket ju är kanske ett sjukligt beteende. Och också, jag upplever att många säger liksom, ja men det är nu som är det lätta, för nu så kan man ta med bebisen överallt. Du ska vänta bara tills de kommer i trotsåldern och vänta bara tills de är tonåringar och ja, bla bla bla. Och sen så då blir det ju för mig som också har ett ganska kortsiktigt perspektiv i allt, så känns det här, ja det är hela livet som det kommer vara så här. Och det känns hopplöst. Eller, ja, alltså, när jag säger hopplöst så känner jag direkt att jag måste förklara mig för att, ja, men som sagt, Hedda är jättegullig och alternativet och inte hade, att jag inte skulle ha henne, det brukar jag ofta komma tillbaka till och det finns ju inte på kartan. Men det känns väldigt, väldigt trist att känna så här, en sån seghet och bara, ja, det var så här det blev och nu styr bajsblöjor mitt liv.
Det låter ju uppgivet, liksom den här resignera inför att livet är tråkigt. Och...
Exakt, nu när du suckade åt mig så kände jag bara, tack, jag suckar ut det. För det är verkligen som att jag har en stor suck hela tiden och bara,
Ja, jag märker att du blir berörd nu också. Ja. Vad känner du just nu då?
Ja, men jag känner mig spänd och jag känner lite tryck över bröstet. Och så känner jag mig också så här lite löjlig för att jag vet att alla säger att det går fort och det är bara en kort tid av livet. Men för mig känns det inte kort. För att, låt säga att man, som vissa säger, ja, men man offrar 5 år av sitt liv till småbarnsåren. 5 år för mig känns som en evighet, för det är liksom 5% av mitt liv.
Jag märker här nu att du blir berörd och sen så åker du upp i huvudet. Och då kommer det 1000 tankar och du blickar framåt. Och det är liksom så här, det är inte bara att det är jobbigt just nu, vilket det faktiskt är. Det är krävande just nu. Och inte nog med det, så börjar du tänka då, så kommer det alltid vara så här. Hur kommer mitt liv se ut om 5 år, 10 år? Är livet ens värt att leva?
Ja, alltså, ja, precis. Och sen så när du säger så, att jag gör så, för det stämmer ju, då blir jag också så här, fast å andra sidan, vem är jag och gnälla? Jag har ett så himla bra liv i övrigt, så får jag så här, ja, jag vet inte, tacksamhetsskuld att jag, gud, folk är i krig, folk flyr och jag har en ljuvlig liten bebis och så liksom, är jag gnällig över det.
Och då är liksom den här ordväxlingen i huvudet, den interna pingismatchen igång. Liksom. Ja. Det kommer en orostanke och sen så kommer en trösttanke eller trivialiserande tanke och så orostanke och så hamnar du i den där pingismatchen.
Ja, och så känner jag nu att jag blir liksom svettig och typ behöver börja massera mig själv för att jag känner att jag blir spänd och så, ja.
Men ta ett andetag bara och så här, centrera dig lite här och nu. Och vad händer i kroppen just nu när du pratar om de här grejerna?
Alltså jag skruvar ju på mig. Du ser ju på min position att jag blir lite så här ihopsjunken och så. Oro över att Hedda ska vakna så att jag inte ens kan göra det här behovet att prata av mig med dig och spela in den här podden som jag tycker är en bra idé som jag gärna väl ska bli av. Ja.
Du är ju liksom på spänn och det är ju det som du satt ord på i början. Det som kanske är det tuffaste just nu, det här med att hela tiden vara på spänn. Hela tiden vara vaksam för att finnas där för Hedda. Mm. Och att hon är ju så oberäknelig, det kan plötsligt komma ett behov.
Nu skulle hon kunna tänka, vakna från en mardröm typ.
Ja, vad skulle hända? Hur känns det? Alltså bara tanken på att hon skulle kunna vakna till när jag skriker.
Ja, men då så blir jag, alltså en del av mig blir lite glad för att jag tänker, ja men god morgon snuttis liksom. Men en del, det mesta blir bara så här, oh.
Ja, och det är ju, jag tror verkligen att det är tufft och man ska inte sticka det under stolen. Det här med att vara på spänn och vara på sin vakt och det är ju inte att vara ledig liksom, att vara hemma med sitt barn, utan det är ju verkligen ett jobb liksom. Det är något man också kan känna kärlek för, vilket du gör ju också såklart. Men det kräver en väldigt stor ansträngning och kan vara en stor uppoffring. Och du var inne lite på det också, det här med liksom ditt gamla liv, hur du levde ditt liv innan och hur ditt liv just nu har tvingats till att bli. Och att det skiljer sig ganska mycket åt. Kan du inte berätta lite?
Ja, men det är ju milsvid skillnad. Och då har jag ju ändå, det vet ju du, jag har ju ändå varit inställd på så här, men det kommer vara fett. Alltså det kommer vara tråkigt att ha barn. Men jag har liksom tänkt att ja, men det är klart vi ska ha det. Och du har ju alltid vetat att du vill ha det. Men ja, det är ju jättestor skillnad. För också nu som, ja men det vet ju du, men det vet ju inte de som lyssnar på det här. Men jag genomgår ju också en stor förändring i livet. Att jag har precis liksom slutat med mitt stora företag och podd Allvar Ligg. Och har ingen direkt ny framtidsutsikt. Även om jag vet att jag kommer greja något jobb som jag tycker är kul och så. Men så det är verkligen så att jag har gått från att karriär har varit mitt allt. Jag har tränat kanske 2 timmar om dagen. Till att så här, det är höst, Hedda kom för tidigt, det var en stor chock. Och nu är mitt enda jobb att jag är mamma. Och det är också det här med identiteten. Alltså jag kan tycka att det känns jobbigt också att säga att jag är mamma. För att jag gillar andra mammor. Men att jag är en mamma, det är, tycker jag liksom, det får mig också att associera med så många andra grejer. Till skillnad från dig när vi liksom skulle ha barn. Du sa ju hela tiden, jag ska bli pappa, bla bla bla. Och jag tog ju liksom aldrig de orden ens i min mun typ.
Och det här väcker ju något i dig. Liksom den här konflikten. Ja. Både i livsstil men också i identitet. Liksom självbild, hur du ser på dig själv. Mm. Vad är det i den här mammarollen som väcker så mycket? Liksom, eller vad väcker det, om vi börjar där? Vad är det här väcker, den här tanken på att vara en småbarnsmamma?
Det är lite att jag... Det finns ju så sjukt mycket klyschor om föräldraskap. Så här, man går runt i kräk, man liksom sover inte, man bråkar med sin partner, man har ingen sex. Alltså, det finns ju jättemånga tråkiga klyschor kring det. Och jag gillar ju typ att lura systemet. Ja, men jag har ju sällan varit anställd på vanligt sätt och jag har haft eget företag och gillar ju... Alltså, så det är ju kanske en löjlig stolthet.
Men jag pausar det lite här.
Ja.
Det är lite skämmigt att vara småbarnsmamma.
Ja! Ja! Och så blir jag så skämmig för... Jag vet inte, så det är mig så himla dum. För det känns också som att det är så här en pik mot min egen mamma. Att jag är mig taskig mot alla andra som har barn. För då så här, att jag då dömer dem för att de har barn. Men ja, precis, det är skämt. Det är pinsamt att vara mamma.
Det är pinsamt att vi ska återkomma till det. Men du sa något här som jag ändå... Det slog an något hos mig. Det här med att... Ah, tänk om jag blir som min mamma.
Nej, så får jag inte säga som min mamma. Nej, men jag vet inte det. Nej, för mamma har liksom älskat att vara mamma. Och jag har gläds med henne.
Men... Jag tänker så här, om jag pausar lite här. Jag tänker att hamna i föräldraskapet, det väcker ju upp alla de här antagen om föräldrar. Och någonstans har man ju sina egna föräldrar som någon sån där bild av hur föräldrar är.
Mm.
Och inom oss bär vi en liksom symbol av hur mamma och pappa är. Och så finns det delar i den som man verkligen uppskattar.
Mm.
Och så finns det saker där som man kanske inte gillar att se hos sig själv, som man stör sig på. Du sa det ändå så där, men vad är det, om vi bara tar liksom, det är en skillnad på så här, din bild av mamma när du tänker på mammarollen och hur hon faktiskt är. Så att utforska din bild av liksom mamma i det här fallet har ju egentligen ingenting med henne att göra.
Nej.
Vad lägger du in i den bilden?
Men det är så stor skillnad, för jag var ju ett misstag själv. Och mamma var 26 år när hon fick mig och liksom kondomen sprack. Och, ja, jag är ju typ ensam barn för mina syskon kom mycket senare med nya mammor och pappor. Och då så blir liksom bilden av min mamma när hon var mamma till mig. Den är mycket bättre någonstans, för att hon hade bara ett barn. Och då så var, alltså det är inte småbarnsliv på samma sätt som när man har en kärnfamilj. Och det är kärnfamiljen med så här, ja, hund och barn, flera, och djur och hus som jag inte riktigt vill själv förknippa mig med. Men vi har ju bil, vi har ett hus, och vi har två katter, och vi har ett barn.
Men bara ett barn?
Ja, exakt. Så därför får vi sluta... Nej, men jag vet inte, det är väl typ att så här, alla har snackat om det här, och det är det här avgrundsdjupa hålet där alla säger att livet dog. Det är Svensson, det är liksom, ja, bla bla bla.
Alla de där grejerna som du föraktar.
Ja, men så skäms jag återigen. Jag är jättedum människa då.
Men jag tror att det finns något, jag plågar dig lite där. Du ska behöva outa ditt förakt och skam inför alla lyssnare och sådär. Känns ju taskigt. Och bara man för skam på tal så sätter det ju sig i kroppen. Det är klassiker. Jag tror att det ändå finns något i det här, att utforska lite grann de här skamkänslorna, föraktet inför stora delar av det här småbarnslivet som är det klyschiga.
Mm.
De här sakerna som du verkar förknippa en hel del negativa saker med.
Och jag bara negativt typ.
Ja, kanske. Vi får se. Och jag tänker att i att utforska det här föraktet och skamkänslorna kopplat med att vara förälder, då kanske vi också får syn på vilket sätt det faktiskt är ditt liv just nu.
Ja.
Och vad som skiljer sig åt, att det kanske inte riktigt är så som du. De här alla negativa bitarna och skammen och föraktet.
Mm.
Det kanske inte så ditt liv som mamma ser ut eller behöver se ut.
Mm.
Skulle du kunna tänka dig utforska lite grann?
Ja, men hur? Vad gör jag?
Om vi börjar med så här, att vara småbarnsmamma.
Mm.
Att du är...
Ja, eller anus. Anus.
Du är småbarnsmamma nu.
Ja.
Vad gör det med din identitet?
Ja.
Vem är du nu?
Exakt, jag undrar, vem pratar du om? Jag är ingen småbarnsmamma, håll käften.
Men om vi tar fram de här, vad är sakerna du föraktar med?
Man har, det är bilden av att man har illasittande kläder.
Mm.
Det är bilden av att man jämt är trött. Det är bilden av att man aldrig gör något annat. Det är bilden också om att barnet betyder allt, att det inte finns något mer som är viktigt.
Och om barnet betyder allt, vad innebär det?
Då att jag, man har gett upp eller?
Ja, du betyder inget.
Nej. Ja, just det, allt och inget.
Betyder precis, allt. Ja. Vem är du då?
Ja, exakt, vem är jag
då? Är ditt liv bara att vara mamma till Hedda?
Ja, och det är dåligt. Jag vill väldigt gärna vara svart eller vit. Ser inte så. Ja, exakt.
Nej, men och där tror jag att här är ju någonting i det att din bild av dig själv. Om du skulle vara nöjd med att bara vara mamma åt Hedda.
Ja.
Att det skulle göra dig självfullkomlig.
Ja.
Vad skulle det säga om dig?
Ja, jag skakar bara på huvudet. Mm. För att jag gillar inte. Och då vill jag direkt säga, men så är det ju inte.
Nej. Och det tror jag faktiskt, att så är det inte.
Nej.
Jag menar, en grej med allt det här mammalivet är ju det faktiska stressen och frustrationen och vara hindrad. Och sen så är det en stor del av det här som är dina tankar just. Vem är jag?
Mm.
Är det så här livet ska vara? Ska det vara grådassiga skimret över mitt liv? Är jag grådassig?
Ja, exakt.
Har jag illasittande kläder och ful och tråkig och gör inga spännande saker?
Jag undrar om det är därför jag har gett mig själv att löfta att jag måste bli mer fåfäng. För jag känner mig så otroligt sunkig och ful de första månaderna. Och sen så när vi, ja, när du började jobba var jag så här, okej, men nu måste jag steppa upp lite. Så jag har ju verkligen börjat bry mig mycket mer om det.
Mm.
Men ja, precis. Det är ju säkert för att jag vill inte vara grådassig.
Nej. Så vad värdesätter du liksom? Vad är viktigt? För du har ju mycket i din identitet som kanske är motsatsen till att vara en tråkig och grådassig småbarnsförälder.
Mm.
Mm. Om vi tittar på det, vad är det du är stolt över och värdesätter?
Alltså jag blir också rädd för att säga det här, för att jag blir rädd för att döma som, alltså inte ytlig, för det är inte på liksom det sättet, men alltså jag känner att jag borde kunna släppa alla de egoistiska behoven.
Det är ju fult att vara föraktfull, det är fult. Exakt. Att vara stolt över sina,
ja.
För om du är stolt över något, då är det som att du indirekt föraktar någon som inte har dem sidorna av sig. Mm. Så det är klart att det är jobbigt att prata om det när alla lyssnar.
Ja. Det är jag som valt att sätta mig i den här situationen. Nej, men vadå, vad jag är stolt över? Jag är stolt över att jag... Eller, för visst var det frågan.
Ja.
Jag är stolt över att jag tränar så mycket, att jag är så stark. Jag är stolt över att jag har fått dig. Jag är stolt över att jag är bra på att hitta på roliga grejer. Att jag liksom ser många tillfällen i livet att man gör något extra och de piffar till dem lite. Och liksom, ja, idag är det onsdag, då är det lilla lördag, då kör vi det här. Eller vi har den här festen med tema. Jag, för de som inte vet, är ju helt besatt av att fixa fest. Också en grej som inte är helt kompatibel med småbarnsliv. Jag är stolt över att jag är en bra vän, att jag liksom är så här bra på att få folk att känna sig avslappnade och prata. Ja.
Mm. Bra, och det är ju många grejer här som liksom, det, jag får ju också lite känslan då att du har ju rätt höga krav på dig själv att göra de här grejerna, att vara så.
Mm.
Och det är ju inget, som du säger, en morgonrutin med 2 timmar yoga och springa en mil, jag vet inte vad. Det är ju saker som du investerar ganska mycket av din tid i.
Mm.
För att kunna leva upp till dina egna krav. Du har en väldigt hög ribba där.
Mm. Och nu är det som att jag pratar med mig själv och bara, okej, men fucking deal with it. Ett halvår kan du liksom chilla och liksom kanske springa 3 kilometer istället.
Vad är den
där
resten? Den
där
liksom
nedsnickade
resten.
Deal with it. Skärp dig. Jaha, ja. Ja, men jag vet inte. Jag blir så irriterad på mig själv att jag inte bara kan förstå det som alla säger. Det är en kort period, njut, bla 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 bla. Och så tänker jag att jag borde göra för att jag fattar att de har rätt, eller så vet jag inte om de har rätt, men så är jag så här rädd att jag kommer ångra mig att jag inte, att jag var så stressad över att snabbt hitta ett jobb och snabbt snabbt komma i form och liksom så. Och då så,
att du skulle ångra, vadå?
Ja, men att jag inte, att jag kanske missar Heddas tid nu då, om man är, ja,
inte ta tillvara på den här tiden.
Ja, och då så försöker jag se till mig själv och skärpa mig att jag inte bara kan för en gång skull typ tysta ner alla de här grejerna som jag värdesätter så mycket, som ändå, ja, som sagt, som jag är stolt över och som, alltså vem fan, jag är både stolt som ett litet as för att jag håller på med 2 timmar morgonrutin och yoga och så, men också tycker jag att jag är världens mest störiga person som gör det, för att jag vet att det är typ maniskt nästan. Och ja,
det är liksom lite konkurrerande ideal här. Det ena är att vara en närvarande mamma som verkligen kan kasta sig in i mammaskapet och njuta av den här tiden. Men kanske att den starka drivkraften är där i rädslan för att sen behöva ångra dig.
Ja, 100%. Mm. Alltså, jag tycker ändå att jag njuter. Jag menar, hur många gånger om dagen byter vi blöja och hon ligger och kollar på sin mobil? Ja, då räcker väl med om jag njuter två av dem. Resten kan jag bara tycka är störigt att vara en fucking bajsblöja. Och, alltså, men ändå så ja, blir jag ändå lite hård mot mig själv när jag då. Mm. Ja, ja, men det är bara ett år som hon kommer ligga här och jollra, bla bla bla.
Och någonstans den här liksom framtida ångraren, den verkar ju också ångra sig utifrån någon slags idealbild av hur det är när man faktiskt är småbarnsförälder. Det är ju ditt liv nu som är att vara småbarnsförälder. Det är ju här, det är ju det här i så fall du kommer ångra att du inte njöt av. Någonstans så ligger ju din utmaning här, låter det som, risk att jag lägger mina ord i din mun liksom. Men
jag känner ändå mig rätt bra, mer än en vanlig terapeut skulle göra.
Får man väl hoppas. Nej, men jag känner att jag upplever det som att din utmaning ligger i dels det här med att välja lite grann vilka saker jag värderar mest, för du har plötsligt inte den tiden som du hade förut. Så du kommer behöva prioritera bort grejer. Så en grej blir att prioritera utifrån vad du faktiskt värderar. Och en annan grej blir ju det här att vara mer i stunden. Alltså både när det kommer till dina behov och det som du vill få ut av livet en vanlig dag. Men även de stunderna, liksom mammaskapet, att vara med Hedda i stunden. Både i de tuffa stunderna och de härliga stunderna. Vad tänker du när jag säger så här?
Ja, men jag tycker också att det är rimligt. Och ibland när jag tänker på, för det tycker jag är en av mina stora utmaningar i livet, att så här, försöka verkligen vara i nuet trots att jag jobbar så jävla mycket med det. Då brukar jag sjunga för mig själv "All we got is here and now", den Erik Hassle-låten. Så ja, jag tycker också att det är så. Men det verkar, det tyr sig omöjligt för mig 32 år, trots allt omogen och kan inte vad är nuet?
Vad pratar du om nu?
Nej, men jag känner mig omogen. Jag känner att jag har försökt jobba med och meditera hur länge som helst, så känns det ändå inte som att jag kan.
Jag vet inte om jag håller med i det här. Jag tänker att du har ju verkligen levt ett liv utifrån dina värderingar. Skillnaden nu är att du är i en ny situation. Det är många saker som har förändrats. Det är på ett sätt en kris som du befinner dig i. Och du har en vardag som krockar med dina värderingar och ideal och hur du vill leva ett liv. Och du är på en plats nu där du behöver hitta en ny riktning utifrån de nya förutsättningarna.
Ja, hur gör jag det då? Höger, vänster, vänster, höger.
Upp, ner, sidan.
Toppen. Nej, men ärligt, jag undrar.
Ja, nej, men det finns ju ingen enkel lösning på det här. Alltså, för då hade du redan löst det. Men det handlar, man kan ändå göra, alltså det finns saker du kan göra. Och det ena är ju att liksom kartlägga lite grann. Vad är det en vanlig dag? Vilka stunder är härliga? Vilka stunder är jobbiga? En annan grej är att vända på det, att utgå ifrån ideal och värderingar. Och försöka få in det i en vanlig vecka. Hur gör jag det en tisdag när det regnar i november?
Få in mina värderingar.
Ja, men sånt som du värderar. Saker du vill göra. Låt oss göra så. Ska vi inte ta tills nästa gång vi ses? Om det nu blir den nästa gång med mig. Det blir ytterligare ett moment så där, men du behöver...
Jag har inget emot moment.
Nej, precis. Du skulle ju kunna göra ett schema över veckan.
Ja, Hedda.
Och fylla i lite grann. Du kan sätta dig en gång varje kväll och summera dagen. Ibland kanske i stunden när det är en extra stark känsla. Så kan du antingen färgmarkera eller gradera med siffror. Highs and lows liksom. Sådana grådas pissstunder, frustrationen, den här stressen, orostanken inför framtiden. Men även de här härliga stunderna när du känner att du lever life eller leker med Hedda. Och,
ja. Och jag njuter av det.
Precis.
Ja.
Så kan vi kolla på det, hur den faktiskt veckan ser ut. Hur mycket av det är dåligt, hur mycket av det är bra.
Då kommer jag om det visar sig att det är, så här, det är bara 10% som jag tycker är jobbigt, då kommer jag skämmas för att min allmänna känsla är det jobbigt. Men jag kan testa och jag är beredd att ja, ta med hand.
Det blir en bra övning att observera utan att värdera också.
Okej, okay. Ja, bra. Puss! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina.
Klubben, den är hemma, du är iskall. Föräldrarapporten sponsras av Läkarmissionen. Och jag tänker fortsätta prata om det här otroliga Panzisjukhuset och deras viktiga jobb i Demokratiska republiken Kongo. För som månadsgivare via läkarmissionen.se/Amanda så är det dit dina pengar går. I snart 20 år så har tydligen Läkarmissionen varit den största bidragsgivaren för att driva det här unika sjukhuset. Och det sjukhuset är liksom så otroligt viktigt. Det ligger i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Tack vare stödet som Läkarmissionens månadsgivare ger så kan även den som är fattig i Kongo få hjälp här. Men behovet är fortsatt stort och stödet behövs. Och då hälsar Läkarmissionen tack för att du räddar liv. Och utöver att du räddar liv och då aldrig mer behöver stressa över att prestera något för du är en livräddare, så får du en massagekudde från Flowlife som välkomstpresent. Du kan alltså ligga och ta en massage på soffan och njuta av att du, trots att du inte har en läkarutbildning, räddar liv. 100 kronor i månaden är inte mycket för mig eller för många av er som lyssnar. Men det gör att 13 barn om året kan räddas från undernäring. Och det behövs för att i Kongo så är barnadödligheten hög. Nästan 12 av 100 barn dör innan de har fyllt 5 år. Det är alldeles för många för att ens kunna ta in. Så in på läkarmissionen.se/Amanda och bli månadsgivare på direkten. Tack så mycket. Nu ska jag ringa upp Miriam Geierhofer som är journalist, skribent och författare till en bok som heter Sömnbrist i småbarnsåren. Den sålde slut först när den gavs ut och ja, man vet ju att det här är ett brinnande hett ämne. Och Miriam hamnade faktiskt på sjukhus av utmattning för att ja, hennes andra barn, vad ska man säga, tog knäcken på henne, om man får säga så om någon annans barn. Hej Miriam!
Hallå, hej! Det får man säga, för det var precis vad hon gjorde.
Ja, vilken vad fräckt! Kan du inte berätta lite om det här? För egentligen så är det väl rimligt att vi alla borde hamna på sjukhus för att ja, barnen verkligen tar ju knäcken på en. Men det är ju inte jätteofta man hör att folk faktiskt gör det.
Nej, det är ju så. Och som du sa, det här var ju mitt andra barn. Och hon kom väldigt tätt in på det första barnet, mycket för att barn nummer ett sov jättebra.
Okej, okay, ja.
Så att, där var vi de här störiga föräldrarna som bara, nej men vi brukar ge honom en flaska ersättning till TV4-nyheterna klockan 19. Sen sover han hela natten. Och vi fattade ju som tur var att det bara var ren tur. Liksom, okay. Att det inte var så här det magiska knepet, en flaska klockan 19. Utan att det liksom bara var så som han var. Men sen hade jag liksom en ganska strulig graviditet. Jag var 34 och kände väl så här, antingen blir han ensam barn. Eller så försöker vi påskaffa ett syskon tätt. För att jag pallade liksom inte, ja, med hela första graviditetsgrejen så kände jag att jag pallade inte gå och vänta på att det här kanske kommer hända igen. Liksom. Mm. Var vi likadana större föräldrar igen som bara, nej, och sen blev hon till på första försöket. Så då var det så här, innan Sigge då, barn ett, hade fyllt ett. Så bara, okej, nu kommer det komma ett lilla syskon här om inte så länge. Herre. Så att när han var 19 månader så föddes Juno. Och sen sov inte jag på 3 år. Det är liksom den korta versionen.
Men du vet, när folk säger sådär, alltså inte sovit på 3 år. Alltså såhär, det är ju en biologisk omöjlighet. Och jag förstår att du kanske sov några blunder. Men liksom, hur i snitt var hennes sovmönster?
Hennes sovmönster var att hon vaknade mellan typ 1 och 5 gånger i timmen nätterna igenom. Så jag sov väl en blund här och där. Men det var liksom det här att hela tiden blev väckt. Så att hon höll på så i 2,5 år. Och vi provade liksom, ja men vi provade allt utom den här skrika sig till sömnsmetoden. Men typ allting annat av så här modellschyssta metoder. Och ingenting funkade. Och sen helt plötsligt, alltså verkligen från en natt till en annan när hon var 2,5. Så började hon sova. Och sen tog det ytterligare ett halvår för mig. För att jag vaknade fortfarande. Och det fick jag lära mig i arbetet med boken. När jag pratade med en psykolog. Så är det att hjärnan vänjer sig liksom vid att någonting händer en viss tid. Mm. Eller liksom med en viss rutin. Mm. Och sen när det inte händer. Då tror hjärnan liksom att det är något fel. För att det andra är liksom det nya vanliga. Så när hon inte vaknade. Då tänkte ju min hjärna. Inte så här, gud vad skönt att hon inte vaknar på nätterna. Nu kan jag sova. Utan då tänkte min hjärna, panik, det är någonting som är fel.
Ja, men såklart. Det förstår jag verkligen.
Och så vaknade jag i alla fall. Så det tog ungefär 6 månader för mig innan jag fick börja sova.
Fruktansvärt.
Men då när jag liksom kraschade, då var hon 1,5.
Mm.
Och då hade ju, alltså många tänker så här, ja men man har sömnbrist och man ska liksom hjälpas åt under föräldraledigheten och hej och hå. Men det här pågick ju liksom långt efter att hon hade börjat förskolan, båda två jobbade heltid. Jag hade ett eget företag. Barnens pappa jobbade liksom skift. Och då jobbade han på akuten.
Oj.
Så han jobbade liksom skift på sjukhuset. Vilket också är en bidragande orsak till att jag var ju liksom tvungen att ta... Ofta pratar man ju såhär, vems jobb är viktigast?
Mm.
Men det var ju liksom viktigast att han var pigg på nätterna när han skulle så rädda livet på folk. Tyvärr. Men ja, så att det blev ju liksom ett väldigt stort ansvar för mig. Och också att jag var själv väldigt mycket liksom, ja, men kvällar och helger och så när han också jobbade.
Mm.
Med 2 kontorsmänniskor kanske det hade blivit lite annorlunda liksom.
Mm.
Men... då när jag hamnade på sjukhus så hade jag lämnat båda barnen på förskolan, kommit hem, satt mig och jobbat och så skulle jag liksom kliva upp och gå och hämta lite mer kaffe och då bara rasade jag ihop på golvet och kunde inte gå.
Otroligt.
Och kände massa så här, liksom stickningar och konstiga känslor i kroppen och det hade jag haft väldigt länge och tänkt liksom att ja, men jag får ringa vårdcentralen och kolla det här imorgon, det var... ja, men så här typiska liksom, neurologiska stickningar, domningar, lite så här känselbortfall. Det börjar pirra i fingrarna. Vet om någon så här kliar en jätteskönt i nacken och så ryser man jättemycket.
Ja.
Den rysningen, fast utan att någon kliar den. Och bara på så här exakt halva kroppen. Oh, jättekonstiga grejer. Och så tänkte jag, men jag får gå och kolla upp det här. Liksom. Mm. Och så tänkte jag, som man ofta gör med många saker i den här... perioden av ens liv. Nej, men jag tar det imorgon.
Mm.
Och så gick dagarna och veckorna och månaderna. Så att jag ringde 112. För jag var liksom ensam hemma och tänkte att ja, jag blev jätterädd.
Mm.
Och så skickade de en ambulans. Och så åkte jag in. Och då trodde de att jag hade en stroke.
Mm.
Och så tänkte jag att det här är ju liksom... det här är ju inte en stroke. Jag fattar ju att det här är liksom en hjärntumör och jag kommer dö. Jag har ju haft de här känningarna nu liksom, i kanske ett år. Varför har jag inte kollat upp det här? Mina barn kommer liksom få bli moderlösa. Alltså det var allt gick igenom mitt huvud där.
Mm.
Och så blev jag, ja men kollade enligt konstens alla regler. Och ja men de röntgade liksom hjärnan och allting så. Men det såg bra ut och det var inga konstigheter. Och jag har jobbat liksom på kvällstidning länge nog för att känna, nej men jag är ju det här. Skickades hem från akuten, dog 2 veckor senare. Läkarna hade missat. Du vet, jag kände ju att jag var ett sånt case. Så jag bara, nej men det är någonting de måste ha missat liksom. Och sen tyckte neurologen att vi skulle göra en MS-utredning. Så då gjordes det och det visade inte heller någonting. Så att det som till slut kom fram efter liksom, ja, men några månaders utredning.
Mm.
Det var att du är bara lite trött.
Lite trött.
Ja, det var det han sa.
Mm.
Och jag kände liksom att... alltså jag kände mig så jävla lurad. Mm. För att det var ingen som hade sagt till mig att man kunde bli så sjuk av att vara trött.
Mm.
Och också lite grann den här känslan av att jag var klen. Mm. För att alla andra pratade ju också om sömnbrist. Alla andra var ju också jättetrötta.
Mm.
Men det var bara jag som fick åka in på sjukhus och röntga hjärnan och göra en MS-utredning. För att jag var så jävla dålig på att vara förälder.
Liksom. Usch, jag förstår verkligen det. Och jag vet att, för du har ju berättat om det här bland annat i Hej Hej Vardags podd Soffhäng med Hej Hej Vardag. Och där är en lite längre variant. Men alltså, jag tycker inte att du borde känna så. Men jag förstår verkligen också att... du kände så eftersom att ja, men, det är sån orimlig barriär och sån orimlig grej alla håller på med. Och hela den grejen, hela min podd handlar ju i princip om att alla andra klarar det. Liksom i alla olika områden. Men när du fick det här beskedet, ja men lurad, men om man liksom spolar fram några veckor efter det, hur ändrade du ditt liv? Eller liksom, förlåt, det är en fräck fråga, men kunde ni ändra livet på något sätt?
Jag, alltså som alltid så är man ju så jäkla smart i efterhand liksom. Mm. Men jag kan inte säga att livet ändrades någonting överhuvudtaget.
Nej, okay.
Utan det var liksom mer så här, ja men om det bara är trötthet, då får jag försöka sova mer. Men det kunde jag ju inte. Och sen var det samma sak. Nej men imorgon kanske vi, alltså så. Om nu, om man hade liksom spolat tillbaks bandet, då hade jag bara så här, typ tvingat barnens pappa att ta ett jobb på typ en vårdcentral.
Ah,
ja, men du får jobba nu liksom så här, men alla vill ha sjuksköterska. Det är inte så att det är sjuksköterskebrist i Sverige. Nej. Du får fan jobba på vårdcentral 8-4 för att liksom så. Men ja, så var det ju inte. Så jag tänker att det är liksom det som hade kunnat göra någon skillnad. Mm. Men nej, det var inte så. Vi bara träglade på liksom.
Jag har tre frågor till.
Yes.
En rimlig och två som kanske är lite tabu. Dels undrar jag om du har några, om du har några tips till trötta, jättetrötta småbarnsföräldrar.
Jag tänker mer att det är också så här basic tips nummer ett, med att prata med varandra. För att jag tror aldrig, jag tror inte att jag lyckades förklara hur jävla dåligt jag mådde av tröttheten.
Nej.
Och jag tyckte liksom att det fattade han väl.
Så.
Och samma sak, att man liksom får ha en kommunikation hela tiden och utgå också från. Det är också ett tips som jag ofta kommer med. Det är att liksom skippa jämställdheten. Många är så här, vi tar varannan natt, det är så himla jämställt. Mm. Men att man alltid ska utgå från den som mår sämst.
Mm.
För vi har sån himla liksom stor skillnad i vår liksom fysiska, biologiska sköld mot sömnbrist.
Mm, mm.
Vissa tål det mycket bättre än andra, och då kan man inte ha varannan natt. Utan den som mår sämst ska sova mest.
Det var gulligt faktiskt. Och sen så undrar jag om det har påverkat kärleken till din partner och till dottern.
Det har definitivt påverkat kärleken till min partner, för att vi är inte ett par längre.
Nej, okej.
Så att, och det här var ju absolut en stor bidragande orsak till det. Mm. Men såklart inte enbart så. Men, och det har inte påverkat min kärlek till dottern. Däremot så kände jag väldigt, väldigt, väldigt ofta under den här perioden att vi aldrig skulle ha skaffat henne.
Mm.
Det var ju liksom inte så att jag ville att någonting skulle hända henne. Eller att hon skulle liksom sluta finnas, såklart. Men just det här att varför stannade vi inte bara vid ett barn? Det gick ju så jävla bra.
Mm.
Allting var liksom perfekt.
Mm.
Och nu är det så jävla pissigt.
Mm.
Och det såg ju jag liksom som, inte att det var hennes fel, men att det var liksom på grund av att vi skaffade ett andra barn. Mm. Så att indirekt så var det ju hon som så.
Mm.
Och det vet jag också att jag tänkte liksom flera gånger att så här, gud, jag får inte tänka så här, och varför sover hon så dåligt, tänk om hon är sjuk, tänk om det är någonting med henne och så kommer någonting hända. Och så har jag tänkt i flera år att varför skaffade vi henne liksom. Och det kan jag fortfarande säga ibland när jag ser henne nu, hon är liksom 7 och hon springer runt här och så jävla gullig och härlig, och man bara shit, varför, det är klart att hon skulle finnas liksom. Det är ju viktigare att hon finns än att jag är ihop med hennes pappa. Skulle man ju kunna förklara det.
Ja, gud. Som sagt, ni kan höra en längre variant i podden Hej hej vardag, Soffäng med hej vardag, eller så kan man ju läsa din bok såklart. Tack snälla du för att jag fick ringa upp dig, och tack alla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Eftersom att ni har hört Victor precis hela avsnittet, så tänker jag att den här gången så blir det ingen pappapepp. Ja, så det är bara tack och hej för idag. Puss på er. Mami, mamacita, alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Say stop. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.